I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Kom du mitt ljus och upplys mitt mörker. Kom du mitt liv och lös mig ur döden. Kom du min läkare och hela mina sår. Kom du flamma av gudomlig kärlek. Bränn upp mina synders törnen och rena mitt hjärta med din kärleks eld. Kom du min konung och intag din tron i mitt hjärta och härska över mig. Ty du ensam är min herre och min konung. Amen. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Så här beskriver aposteln Johannes Kristus i sin härlighet, så som han mötte honom på ön Patmos. Idag firar vi Kristi förklaringens dag och temat är Jesus förhärligad. Allt kristet liv är ett liv med Kristus, i Kristus. Det kristna livet ska genomstrålas av Jesus. Jesus är sann Gud och han är sann människa, men utan synd. Under sitt jordeliv, under sin utblottelse, så dolde Jesus sin gudomliga härlighet. Han gick in under ringhetens tillstånd. Fastän han var herre så antog han en tjänares gestalt. Det betyder att han, när han var här på jorden, valde att dölja eller inte göra bruk av sitt majestät, den makt som han hade av som Guds son. Men på förklaringsberget får vi för ett ögonblick i evangeliernas skildring se Jesu härlighet. Och Jesus framträder här på ön Patmos för aposteln Johannes med sin gudomliga natur synlig och uppenbarad. Vad händer då? Vad händer i ett sånt möte? När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Att möta Herren i hans härlighet är något oerhört skrämmande. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, står det i Hebreerbrevet. Den syndige förgås i hans närvaro. Ve mig, jag förgås, utbrister Jesaja, när han får se Herrens härlighet. Vem får nalkas den helige? För i närvaron av Guds helighet så blottas min förfärlighet. Där blottas människans ohelighet och syndighet. Adam och Eva, de gömde sig, och Jesaja, han ropade ve mig. Hesekiel, han föll ner på sitt ansikte, och Elia dolde sitt ansikte i manteln. De tre lärjungarna i dagens text, i dagens evangelietext, de blir förskräckta och faller ner på sina ansikten. Johannes på Patmos föll ner som död. Guds helighet är fruktansvärd. Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Så säger de som inte tillhör lammet, människosonen Jesus Kristus, när det sjätte sigillet bryts. Guds helighet. Han säger ju, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Och vi får fråga oss var och en idag när vi prövar oss i förberedelsen för nattvarden. Hur har det varit med heligheten? Hur har du förhållit dig till Guds heliga ord? Det ord genom vilket du möter den förhärligade Kristus. Har du lyssnat till hans röst i ordet? Eller har du i ordet egentligen letat efter dig själv? Har ordet fått vara din högsta skatt Har du lyssnat till allt Guds ord? Eller bara valt ut de bitar i Guds ord som passar dig? Som stryker dig medhårs? Som inte gör ont? Hur har ditt tal varit? Har ditt tal och din tunga varit heliga? Eller har du smutskastat någon i handling, tanke eller ord? Har du varit elak, talat elakt och hårt? Tänkt elakt eller ont mot någon? Har det varit rent av ohelgat tal som tolkat och tytt allt till det sämsta? Genom att falla bort från Guds heliga och sanna ord och genom att inte leva efter det, så är vi alla skyldiga till att ha ohelgat Guds heliga namn ibland oss. Guds heliga och härliga namn. Nu möter Guds helighet vår ohelighet. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Synden dödar, men Kristus lever och gör levande det som är dött. Och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Jesus har fullbordat allt. Han har själv levt i och av Guds ord. Han var i ständig bön till sin himmelske fader. Jesus var fullkomlig och ren. Allt Jesu tal var rent. Alla Jesu ord behagade Fadern. Jesu ord, de ger liv. Jesus har i allt, i tal och handling, helgat Guds heliga namn och förhärligat det genom sitt liv och sitt ställföreträdande offer. Han har gjort det för oss, för mig och för dig. Jesus, han tog all din ohelighet och orenhet på sig och dog för den på korset. Han led där, han dog där för dig och dina synder. Och nu lägger Kristus sin hand på dig och han reser dig upp och han säger: var inte förskräckt och var inte rädd. Frukta inte, för jag förlåter dig. Han har makt över liv och död. Han kan förlåta synder. Han är Gud. Jesus, han sitter på Faderns högra sida. Och samtidigt så är Jesus här nu för att förlåta. Och för att bjuda dig att komma till hans heliga bord. Där han ger dig av sig själv. Låt oss därför frimodigt be och bekänna. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig.
Låt mig åter få jubla över din frälsning och uppehåll mig med en villig ande.
Herre, hör nu också varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be tillsammans med söndagens saltarsalm som är hämtad från saltaren 89. Kommer upp på skärmarna förhoppningsvis. Och då växelläser vi på så sätt att jag läser det som står med vanlig stil och ni läser det fetstilade. Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen med allt vad den rymmer.
Jord och sky har du skapat. Av vår hem och jord.
Du har en arm med kraft, din hand är mäktig, din högra hand är upphöjd. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, de vandrar i ditt ansiktes ljus. För du är deras styrka och härlighet. I din nåd upphöjer du vårt horn. Amen.
Upplyft så era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det 9:e kapitlet. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst. Han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem, Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet att om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit, och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Låt oss nu bekänna vår heliga kristna tro.
Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pilad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Gud, vi tackar dig för att du har mött oss här med ditt ord. Och vi ber att du ska öppna det för oss. Och låt oss kunna ta emot vad du har att säga till oss idag. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vår text, evangelietexten i Markus 9, börjar med Jesu ord om att några av dem som står här inte ska smaka döden förrän de har fått se att Guds rike har kommit med kraft. Så formuleras det i Markus evangelium. I Matteus står det: förrän de fått se Messias komma i sitt rike. Och i Lukas: förrän de fått se Guds rike. Vi börjar med att ställa den frågan: vad syftar det på? Vad är det Jesus talar om här? Ja, en ganska naturlig tolkning är ju att Jesu ord uppfylls just 6 dagar efter det att de också uttalats, som anges i texten. Och det är ju också så att både Matteus, Markus och Lukas låter händelsen när Jesus visar sin härlighet följa direkt efter orden om att någon av dem skulle få se Guds rike. Närmare bestämt var det de 3 lärjungar som stod Jesus kanske närmast. Den lärjunge som Jesus älskade, som Johannes kallar sig själv i sitt evangelium. Hans bror Jakob, som kung Herodes Agrippa den förste senare lät avrätta med svärd. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 12. Och så Petrus, bekännaren och förnekaren, aposteln och församlingens talesperson under den första kristna tiden. När kung Herodes Agrippa den förste såg att judarna gillade att han hade låtit avrätta Jakob, fortsatte han och grep även Petrus och satte honom i fängelse. Därifrån blev Petrus räddad genom ett Herrens ingripande. Petrus var ju gift och var kanske den äldste i lärjungaskalan och förde ofta i förhållande till Jesus ordet. Petrus var den som stämde in i Nya testamentets tes och huvudbudskap: Jesus är den utlovade Messias, i versarna alldeles innan vår text i Markus 9. Och den bekännelsen blev Petrus melodi genom hela återstoden av hans liv. Efter den försmädliga förnekelsen av Jesus, av att han skulle vara Jesu lärjunge eller alls kände Jesus. Hans messiasbekännelse finner vi alltså i slutet av Markus, i verserna före vår text början. Och där finner vi också uppgiften om att andra lärjungar på Jesu fråga om vem människorna säger att jag är svarar: Johannes döparen, Elia eller någon annan av profeterna. Folk hade med andra ord klart för sig att Jesus var en profet, som Johannes döparen eller Elia, en andefylld, kraftfull predikant och förkunnare av Guds ord, på Guds uppdrag och kallelse. Inte på grund av någon självinitierad eller påhittad kallelseidé eller självutnämnd hybris. Jesus uppfattades som ett Guds språkrör. Men Petrus träffade än mer mitt i prick med sin bekännelse: du är Messias. Det var okej att folk trodde Jesus om att vara en profet. Men Jesus ville inte att Petrus bekännelse skulle föras vidare, utan band lärjungarna vid en tystnadsplikt. Den offentliga messiasbekännelsens tid skulle komma kort tid därefter. Messias, eller på grekiska Kristus, inbegriper tre tjänster eller ämbeten som vi möter i de texter som talar om den kommande Messias i Gamla testamentet, nämligen den profetiska, den prästerliga eller överste prästerliga och den konungsliga. Katekesutvecklingen svarar på frågan om vad som hör till vart och ett av dessa Kristi ämbeten. Jesus har som profet undervisat oss om Gud, om Guds rike, om sin vilja och frälsningsväg. Han har tillfört mänskligheten information om sig själv, sin skapelse och människan, som vi utan hans uppenbarelse inte hade haft tillgång till. Som vi läser i psalm 119, vers 105: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och Jesus säger också: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Och i början av Johannes evangelium, kapitel 1, vers 18: ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Det var denna del som folket hade klart för sig. De var eniga om att han var en profet. Men Petrus messiasbekännelse inbegriper att Jesus är präst och kung. Att Jesus skulle vara kung var farligt. Det var ju det Pilatus lät skriva på ett anslag som han satte upp på korset: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och det var därför Jesus blev korsfäst, för att ha sagt sig vara judarnas kung, vilket han inte var enligt judarnas överste präster. Och de bad därför Pilatus att ändra inskriptionen. Men det gjorde inte Pilatus. Vad jag har skrivit har jag skrivit, svarade han dem. Efter Petrus messiasbekännelse, som omfattar även det kungliga ämbetet, så börjar Jesus tala om det som hör till det tredje ämbetet eller tjänsten, den prästerliga eller överste prästerliga. Han säger: Messias måste lida mycket och bli förkastad. Och den biten är Petrus inte med på. Han söker rätta Jesus, som svarar honom med de sylvassa orden: gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Och då är vi fortfarande i kapitel 8, i verserna som föregår vår text. Och här kommer vi till kärnan i Jesu kallelse. Katekesutvecklingen svarar på frågan vad som hör till Kristus Kristi översteprästerliga ämbete att genom lidande och död i fullkomlig lydnad för sin himmelske fader frivilligt ha offrat sig själv till försoning för våra synder, och att han därför ber för oss. Jesus fortsätter i slutet på Markus 8 med att att inte bara han måste lida mycket och ge sitt liv. Han kallar också alla att som Jesus förneka sig själv och ta sitt kors och följa honom. Det finns bara en väg. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för mig och för evangeliets skull ska vinna det. Där har vi sammanhanget för texten. Men tillbaka till sällskapet på berget. Vi har presenterat Jesus kort och hans tre mest namnkunniga lärjungar. Händelserna på berget innehåller flera aspekter som kan få oss att kippa efter andan av förundran. Det rör sig först och främst om något som verkligen hänt på ett verkligt berg. Fyra män går upp för det berget. Det är ingen påhittad historia. Petrus skriver om det i ett av sina brev. Och det var just den texten som vi läste. Episteltexten. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Och Jesus förvandlades inför deras ögon. Hans förhärligade konungsliga och gudomliga gestalt blev synlig för en stund. För det andra var Mose och Elia där. Mose hade varit död i 1500 år. Och Elia hade tagits upp i himlen cirka 900 före Kristus utan att dö. Och ett samtal kunde likväl äga rum mellan de tre. Mose som hade dött, Elia som hade upptagits och Jesus som hade bestigit berget. Det tredje undret är att det ger en försmak av det troendes uppståndelse vid Jesu återkomst. Och vi kan tänka på Mose som representant för Gamla testamentets döda, det vill säga Abraham och de som följde honom och Abrahams tro på Messias. Lärjungarna kan tänkas få representera Nya testamentets döda. Lärjungarna har nu varit döda i snart 2000 år. Men vem representerar då Elia? Hans närvaro påminner om de kristna som kommer att vara i livet när Jesus kommer tillbaka. Jag läser från Första Korintierbrevet, kapitel 15, vers 51-54. Där skriver Paulus: jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: döden är uppslukad i seger. Varje generation kristna bör komma ihåg att kanske de kommer att vara de som förvandlas utan att dö. Men det verkliga undret på berget är Herren Jesus själv. Och fokus var inte på Mose eller Elia utan på Jesus. Lyssna till honom, sa rösten. Han är min älskade son. Mose och Elia samtalade med Jesus, läser vi. Vad kan man tänka sig att de talade om? Vad kan ha varit tillräckligt viktigt att ägna den här unika stunden åt? Och Lukas berättar, som vi sjöng också, att de talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Jesus stundande död. Och det var också en sak som gällde samtliga. Om Jesus inte hade dött hade allt varit förlorat. Återlösningen hängde på hans ställföreträdande, försonande död. Utan Jesu död fanns inget hopp för Elia eller Mose, och inte heller för lärjungarna. Johannes döparen hade pekat på Jesus och sagt: se Guds lam som tar bort världens synd. Och det fanns inte något annat samtalsämne som var stort nog för förklaringsberget. De gick direkt på saken. Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd, liksom hans undervisning, är mycket viktig. Men det är på Jesu död som varje troende människas och hela skapelsens välgång hänger. Så det verkliga undret på förklaringsberget är Jesus Kristus, Guds evige son, som kom till jorden för att dö och som förhärligades på förklaringsberget. Inget annat offer än Kristi offer är tillräckligt för att stilla Guds vrede över den synd som du och jag har gjort oss skyldiga till. Vi kan inte göra något åt saken på egen hand. Men Herren Jesus kunde göra det, och han var villig att göra det. Och Kristi offer är å andra sidan verkligen tillräckligt för dig och för mig. Och för hela världen, som Johannes skriver i sitt första brev. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Av Messias tre ämbeten kan två av dem utföras av människor. Men Kristi ämbete som överste präst kan inte utföras av någon människa, eftersom det inbegriper ett evigt och för hela mänskligheten giltigt offer. Profeter och apostlar har genom den heliga ande kunnat förmedla Guds ord, även i skriftlig form, i Gamla testamentet och Nya testamentet. Det konungsliga ämbetet har också burits av människor. Kristi förklaring med de vita skinande kläderna kan vi betrakta som en förebild till hans uppståndelsekropp. Även efter uppståndelsen hade han en kropp som kunde vidröras och som fortfarande kunde äta och dricka. Men den var förändrad så att han kunde förflytta sig mellan den synliga och den osynliga världen. Plötsligt stod Jesus mitt ibland dem, läser vi. Flera gånger efter hans uppståndelse. Och hans förhärligande fortsatte när Kristus i sin uppståndna kropp lämnade jorden vid sin himmelsfärd. Så hurdan är Jesus nu efter sin himmelsfärd? I vart fall tre gånger efter himmelsfärden har människor sett honom, vilket vi kan läsa om i Bibeln. Den första gången var när Stefanus blev stenad till döds. Den andra gången var när Paulus var på väg till Damaskus. Det tredje tillfället var när Johannes på ön Patmos som en fånge en söndag hörde en röst bakom sig, vände sig om och såg den förhärligade Kristus. Och vi har redan hört om det här stället, men jag vill gärna läsa det igen. Det är Uppenbarelsebokens första kapitel, vers 12-18. Johannes skriver: jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om så såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till dödsriket. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Förlåt. Vi kan notera särskilt att Jesus la sin högra hand på Johannes och i princip sa: jag är samma Jesus, om än förhärligad, mot vars bröst du lutade dig innan jag gick till korset för att dö. När Jesus vandrade med lärjungarna dag efter dag var han på många sätt som vilken man som helst som drog fram genom Palestinas damm. Men på förklaringsberget vid uppståndelsen och senare i dessa nyss nämnda 3 tillfällen efter sin himmelsfärd såg människorna honom som vi ska se honom. På förklaringsberget var han förhärligad. En försmak av vad han är nu och hur han kommer att vara när vi i framtiden får se honom ansikte mot ansikte. När vi nu konstaterat att Jesus är det verkliga och stora undret och centrum vid hans förklaring på berget, låt oss stanna upp inför den slutsatsen i berättelsen. När lärjungarna lyfte upp sina ögon såg de inte någon där utom Jesus. Det betyder naturligtvis inte att vi inte ska se på de andra 2 personerna i gudomen, Fadern och den helige Ande. Det vore ett misstag. Vad det betyder är: se inte på någon annan människa. Se på Jesus. Kristus är centrum för alla tider. Den moderna gudlösa människan tror, precis som den klassiska buddhisten eller hindun, att historien saknar slutmål. Världen är absurd, eller i bästa fall en oändlig serie av cykliska förlopp där i slutändan ingenting har någon betydelse eller mening. Skriftens syn är helt annorlunda. Historien är inte oföränderlig. Denne Jesus som förhärligades på förklaringsberget har alltid funnits. Han fanns före skapelsen och allt har blivit till genom honom. Vid och genom skapelsen förändrades historien. Och i historien, sedan skapelsen, så står Jesus i centrum. Så snart syndafallet inträffade riktade Gud människans uppmärksamhet mot att Jesus skulle komma. Kvinnans säd. Fokus riktades mot den tid då det skulle ske. På samma sätt är det för oss så att vi, nu när Jesus har kommit, ser tillbaka på den händelsen. Och för stora delar av världen är det så att även för dem som helst vill bli av med Gud utgår vår tidräkning från Kristus. Judarna är i praktiken tvungna att använda den tidräkning som utgår från Kristus. Så var och är det även i den kommunistiska världen. Varje tänkande individ blir på det sättet vardagligen påmind om Kristus genom vår tideräkning. Även när vi ser framåt är Jesus central. Som vi påminns om i bekännelsen inför nattvarden. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Så Herren Jesus ger oss ett perspektiv på historien. Ett mål och delmål som alla är relaterade till honom. Löftet om kvinnans säd på fallets dag, Kristi död, liksom i framtiden hans återkomst. Han är världens och tidens centrum. Jesus är också centrum för oss som enskilda. Kallelsen för den icke-kristne är att omvända sig och att göra Jesus till hans eller hennes livs centrum. Utan Jesus och hans död på korset som grunden för vår förhoppning att bli accepterade av Gud är vi förlorade. Om vi grundar vårt hopp på något annat mänskligt förstör vi vårt hopp alldeles. Men Jesus är central inte bara för vår omvändelse utan även för vårt liv. Både i teori och praktik. Gud, Fader, sa till lärjungarna på berget, lyssna till honom. Jesus beskrivs som den store profeten för att han ger oss ytterligare kunskap om Gud. Och han är annorlunda än andra profeter. Han uppenbarade gudomen kroppsligen. Genom Jesus det levande ordet och skriften, det skrivna ordet, har vi undervisning och kunskap om Gud. Utan ordet står vi oss slätt och har vi inte några slutliga svar. Men kristen tro är inte endast en fråga om kunskap. Kristus måste vara centrum också i vårt liv. Sann andlighet är inte något vi själva åstadkommer, utan Kristus ger sin frukt genom oss genom att den heliga ande bor i oss. Jag är vinträdet, säger Jesus. Ni är grenarna. Och vi måste också inse att Jesus är den enda som är oumbärlig. Jag är det inte. Och inte heller du. Andra kan ta vår plats. Gud använder oss som enskilda på olika sätt. Men ingen av oss är oumbärlig. Gud kan ha en viktig uppgift för oss i Guds rike. Men andra finns som kan ta över om jag dör eller misslyckas. För Jesus är själv centrum i arbetet för Guds rike. Så resonerade Paulus i 1 Korintierbrevet 3:5-7. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Vi är Jesu tjänare. Det är han som är Herre och Mästare. Så måste vi tänka för att inte gå vilse. Guds verk fortsätter genom en annan Guds tjänare, med en annan personlighet än sin företrädare. Vi kan tänka på Isak som följde Abraham, Josef som fortsatte efter Jakob, Josua efter Mose och så vidare. David följde efter Saul, Jeremia följde Jesaja och så vidare. Och var en av dessa personer var viktiga och gav centrala bidrag även om de inte var perfekta. Likväl var de inte centrum. Endast en person står där, Jesus Kristus. Och så måste det vara för oss också personligen som enskilda kristna. Inte bara vad gäller läran, utan även i stort och smått i livet. Inte heller staten eller någon kyrka kan tillåtas att vara centrum i vårt liv som kristna. Den platsen tillkommer Jesus och endast honom. Totalitära politiska eller religiösa anspråk måste tillbakavisas av den kristna. Det gäller inte bara i kommunistiska eller andra totalitära länder utan även i förhållande till en modern politisk elit som vill ha hela vår lojalitet och kontrollera oss in på bara kroppen. Oavsett om det gäller föregivna klimathot eller pandemihot. Även i kyrkliga sammanhang kan ledare uppträda auktoritärt och kontrollerande utan att det blir så illa eller går så illa som i till exempel i Knutby. En politisk eller kristen ledare får inte ta Jesu eller den treenige Gudens plats. Det kan vara svårt att upptäcka, men kan ofta kännas obehagligt, som en tröja som smiter åt för hårt. Än svårare att notera kan det vara att ett kristet arbete hamnar i centrum istället för Herren själv. Vi kan faktiskt söka arbeta i Jesu namn och ändå förpassa honom själv ut i marginalen. Det kan gälla att bygga en kyrka eller ett missionshus. Men det kan också gälla evangelisation eller mission eller renlärighet som tappar fokus på Jesus. Den centrala frågan är: vad har den Gud som finns till att säga om sig själv? Om det är vårt centrum faller allt annat på plats. Låt mig sluta med att påminna om vad vi började med, nämligen de ord av Jesus som föregår vår text. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Det är alltså inte jag som ska vara i centrum. Att förneka sig själv betyder framförallt att vi inte ska placera oss själva i världens centrum. När vi försöker göra det måste vi säga till Herren att vi är ledsna över vårt misstag. Det betyder inte att vi inte är viktiga. Det är vi, eftersom vi är skapade till Guds avbild. Gud är så intresserad av dig och mig som hel person att han kommer att väcka din och min kropp från det döda. Likväl är det inte du som är universums centrum. Du är skapad och beroende. Endast Gud är oberoende. Som kristen måste jag förneka mig själv på detta djupa och genomgripande sätt. Och det är inte något som är gjort enkelt eller en gång för alla. Det behöver ske dagligen och stundligen. Det är Gud och inte jag själv eller något annat skapande som utgör tillvarons centrum. Det är det perspektiv som lärjungarna hade när de såg upp och såg inte något där utom Jesus. Amen. Gud, vi tackar dig för ditt ord till oss den här förmiddagen. Och vi ber dig att du ska ge oss nåden att ta vara på det. Amen. Då sjunger vi i Lova Herren, 20, nummer 288. Vad anser du om Kristus? Och under den sången så tas också kollekt upp som delas mellan Fridhem och LMBV.
oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem dit människor kommer för att höra ditt heliga ord, bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.